Tack himmelske far för att vi får komma inför ditt ansikte. Och tack för att vi har en hel bibel att ösa ur när det handlar om hur vi ska agera människor emellan och i vår relation till dig. Tack för att du vill hjälpa oss och tack för att du vill förlåta oss när vi misslyckas. Amen. Ja, vi hörde här att temat idag är samhällsansvar. Mose lag handlar mycket om hur vi människor ska leva med varandra. När Mose fick ta emot lagen på Sinai så var det ökenvandring och mycket av de lagar de fick var sådana som de inte kunde börja använda förrän de kom in i löfteslandet. Men de fick dem där och så skulle de lära sig att hålla dem. Och så blir det också väldigt tydligt att Gud vill hjälpa oss. När Bibeln uppmanar oss till samhällsansvar så är det ingenting som vi ska klara på egen hand. Och det blir väldigt tydligt att det gör vi inte. Utan vi behöver Guds hjälp. Och de system som inte har velat ha med Gud att göra, de har inte fungerat. Utan vi behöver Gud och Guds hjälp när vi lever i relation med varandra. Men lagen, de fem Moseböckerna, talade också om för Israels folk att om ni följer den här lagen, så sa Gud, så ska det gå väl för er. Jag ska vara med er och välsigna er. Men så säger också Gud, men om ni vänder mig ryggen så kommer ni så småningom att få vandra bort i fångenskap. Och riktigt hur många hundra år det tog innan de fick gå bort i fångenskap. Vi är inte riktigt säkra på dateringen av Mose och därför blir det lite grann. Men på 700-talet före Kristus så fick Nordriket vandra bort i fångenskap. Och cirka 600 före Kristus och årtionden där så fick Sydriket Juda vandra bort i fångenskap. Precis det Gud hade sagt, om ni vänder mig ryggen, om ni inte vill lyssna till mig så kommer det här att hända. Jag ska läsa från Jeremias 29 kapitel, vers 1-14. Delar av det är den föreslagna gammaltestamentliga texten första årgången, men jag läser ett längre avsnitt och det är inte första årgången heller utan det är tredje årgången, så jag tar mig lite friheter. Detta är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste som ännu levde kvar i fångenskapen och till prästerna, profeterna och allt folket. Dem som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babel sedan kung Jekonja hade lämnat Jerusalem tillsammans med drottningmodern och hovmännen, Juda och Jerusalems furstar samt hantverkarna och smederna. Jeremia sände brevet till Eleasar, Shafans son, och Gemaria, Hilkias son, när Juda kung Sidkia sände dem till Babels kung Nebukadnessar. Brevet löd: så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt, ta er hustrur och föd söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för er, när det går väl för den, går det också väl för er. För så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. För det profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. För så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Där vid tidsskiftet ungefär mellan 600-talet och 500-talet före Kristus så var Babel en stormakt. Och så kom man och intog landet och förde bort en del av folket. Förmodligen var Daniel en som fördes bort då. Och en hel del andra. Och så avsattes kungen Jekonja och fördes bort i fångenskap. Och Babels kung Nebukadnessar insätter en annan, en släkting, Sidkia, till lydkung. Och det är utifrån det här förmodligen som Sidkia sände budbärare till Nebukadnessar. Och då passar Jeremia på att skicka med det här brevet till folket i Babel, när de här budbärarna ändå skulle bege sig dit. Så småningom så tar Sidkia och gör uppror, och så kommer Nebukadnessar och river templet och förstör staden Jerusalem och för bort stora delar av resten av folket, så att väldigt många kom i fångenskap. Och så var det falska profeter som sa att ni kommer snart att få återvända till ert land. Ni behöver inte bekymra er, det blir inte långvarigt som ni behöver stanna här. Men Jeremia hade fått besked av Gud. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ja, ska man snart återvända finns ju ingen anledning att plantera en trädgård. Man hinner inte få någon frukt av fruktträden. Men Jeremia sa, ni kommer att få stanna där i 70 år. Se till att ni anpassar er efter att det kommer att ta så lång tid innan ni får återvända. Och så säger han, föröka er där borta. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Och så blir det väldigt tydligt att när det går väl för någonting, då är det också lättare för folk att hålla sams. Om alla lever i överflöd, vi människor, vi hittar alltid någonting att bråka om. Det ser vi av historien. Men ändå så att när det går väl så är det lättare att hålla sams. Alla får vad de behöver och ingen behöver sakna någonting. Och så säger Gud genom profeten Jeremia, sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Dit jag har fört er i fångenskap, säger Gud. Han säger inte att det var Nebukadnessar som förde dem i fångenskap. Nej, därför att Israels barn hade fått vandra bort därför att de hade vänt Gud ryggen. Precis det Gud hade talat genom Mose hade hänt. Och så säger Gud, det var jag som förde er bort och ni ska få stanna där i 70 år. Men sen ska ni också få komma tillbaka. Han lovar det också. Och lyssna inte på dem som spår falska drömmar och profetior. Det kommer att ta 70 år. Men sök den stads bästa där ni är. Och lite senare i Jeremia i kapitel 31 så lovar Gud där, med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Gud glömde inte sitt folk bara för att de var borta i Babel. Och så tog det 70 år och sen fick de återvända. Då var det en ny kung, Kores, den medisk-persiske kungen, som ville bygga upp Jerusalems tempel därför att judarna skulle kunna be för det medisk-persiska riket. I första Timoteusbrevet, kapitel 2, vers 1-4. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Paulus uppmanar till bön, förbön och tacksägelse för alla människor. Du och jag har säkert genom livet mött en och annan person som vi har svårt att tacka Gud för. Det har kanske hänt någon gång att du har knutit handen i byxfickan och tyckt att den där skulle du vilja bli av med. Nej, Paulus uppmanar oss att tacka Gud för alla människor. Och vi behöver faktiskt den insikten att varje människa är skapad till Guds avbild. Vi behöver inte tacka Gud för allt vad de här personerna gör. Det uppmanar inte Bibeln oss till. Men vi ska tacka Gud för människorna. Men det skulle inte stanna där för kungar och alla i ledande ställning. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. När vi läser om Paulus liv så var det, kan vi tycka, inte ett lugnt och stilla liv. Men som romersk medborgare hade han möjlighet att fara runt i romarriket och predika evangelium. Och det blev han inte hindrad förrän det så småningom kom förföljelser. Och så ville han ha det här lugnet i romarriket. Han brydde sig inte om att hans folk, Israels folk, var ockuperat. Det var inte så viktigt. Det viktiga för honom just då, det var att han kunde åka runt och predika evangelium och starta församlingar. Och så uppmanade han Timoteus, som skulle föra det vidare till de församlingar han tjänade, att be för kungar och alla i ledande ställning. Och det där är någonting som jag tror att vi har missat många gånger. Att be för dem som har makt, att be för dem som står i ledande ställning. Be för kungar och alla som har makt. När jag växte upp så under en ganska lång period så gick jag på gudstjänster som var efter Svenska kyrkans ordning. Och där fanns det en formulering i den allmänna kyrkobönen. Skydda och bevara vårt land. Led vår konung och all överhet i din sanningsljus. Trygga freden på jorden. Det bad man i de flesta Svenska kyrkans kyrkor över hela vårt land från 1947 och framåt. I en 30-40 år. Och ibland har vi i frikyrkan beskyllt Svenska kyrkan för att de är låst i sina ritualer. Jag hörde en gång en pingstpastor, och utifrån att det var en pingstpastor som sa det så lystrade jag lite extra. Att vi tycker ibland att Svenska kyrkan är låst i sina ritualer. Men de kan i alla fall teologiskt motivera varenda del i högmässan, och det är inte säkert vi kan i våra gudstjänster. Och det var ju i alla fall ett erkännande, och när en pingstpastor erkänner Svenska kyrkan så finns det ju anledning att lyssna när det är 60-tal. Det var inte så öppet alltid. Och så är frågan, är det en låst ritual eller är det en god vana? När jag tittar ut genom fönster där ute när jag står här, då ser jag kommunhuset. När ni går ut från kyrkan här och går ner för gången så kommer ni att se kommunhuset om ni lyfter blicken lite grann bara. Det borde vara en ständig påminnelse för oss som går till den här kyrkan att vi ska be för de som jobbar i kommunen, de som bestämmer där, men också i region och i riksdag och regering. Det borde vara en påminnelse för oss att vi ska be för de som har makt, så att vi kan få fortsätta att samlas till gudstjänst, att vi kan få fortsätta att predika evangeliet. Men det är också så att den kristna församlingen har också varit en förebild för politikerna, för samhället många gånger. I Apostlagärningarna 2 och från 41 till 47, då har Petrus predikat på pingstdagen. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var det troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. De som hade lyssnat på Petrus predikan, de som kom till tro när de hörde den, de höll fast vid apostlarnas undervisning. De höll fast vid bibelordet. Och så hade de allt gemensamt. Och det är inte enkelt. Nu levde de i en tid där de trodde att Jesus skulle komma tillbaka väldigt snart. Och utifrån det så kanske de inte ens trodde att de kunde hämta nästa skörd, utan Jesus skulle komma innan. Och så kunde man sälja allt och dela ut till alla efter vars och ens behov. Du och jag, vi uppmanas inte i Bibeln att sälja allt. Men vi uppmanas att ta hand om de som har det sämre. Och så blir det väldigt tydligt att den kristna församlingen genom århundraden ofta har varit en förebild för de styrande i samhället. De har sett hur kristna har tagit hand om varandra och så har de tänkt, ja. Och så är det mycket av den sociala välfärd vi har i Sverige är ett resultat av vad kyrkan har gjort genom århundraden. Och när kyrkan kommer ut på nya områden i Afrika och Asien så börjar den ofta med ett socialt arbete vid sidan om att sprida evangeliet. Och så tar människor intryck och ser, jaha. Och så tar länder intryck av, så kan vi också göra. Och så blir det väldigt viktigt att vi som kristenhet kan få vara en inspirationskälla. Och det har vi mycket tappat i vår tid. Vi har glömt att du och jag, vi ska vara en inspirationskälla för våra politiker. Och försöka visa dem hur de kan regera, hur de kan styra för att det ska bli bra. Och så har det istället blivit så i vårt land att det finns på något vis en kristendomsfobi. Man är rädd. På tisdagsträffen nu i veckan så fick de som var där, de fick sjunga femte versen på Den blomstertid nu kommer. Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Den bön direkt till Gud. Att han ska ge oss vad vi behöver. Och det är inte den versen som sjungs på skolavslutningar. Utan man sjunger första versen som är vacker, men det är bara naturlyrik. Den säger ingenting om Gud. Och så sjunger man inte mer. För det är okej att kyrkan finns när det händer något förskräckligt i samhället. Men man vill inte att kyrkan ska få mycket att säga till om i samhället. Och så är det viktigt för oss att vi inte backar undan, utan att vi är med och påverkar på de sätt vi kan. Och att vi ber för de som har makt. Förra lördagen hade vi besök av Mats Selander. Och han tog upp två definitioner av att älska. Att vi ska älska våra fiender. Och så att älska, det kan vara att gilla och att tycka om. Men det kan också vara att vilja någons bästa. Och så är du och jag kallade att älska det samhälle där Gud har ställt oss. Att vilja samhällets bästa. När det går bra för den stad, den bygd där vi lever, då går det bra för oss. Och så är du och jag kallade att vara ljus och salt. Och att be för det samhälle vi lever i. Och att försöka påverka det i en positiv riktning. Tack himmelske far. För att du vill hjälpa oss. Förlåt oss alla gånger vi har backat undan när vi borde ha talat om vad som gäller. Och hjälp oss att be för dem som har makten, oavsett om det är vänster eller höger eller mittenregering, och oavsett var vi står politiskt. Så hjälp oss att be för dem och uppmuntra dem. Visa dem respekt, men också kunna tala om att nu går ni fel. Tack för den frihet vi har i vårt land. Och hjälp oss att använda den på ett rätt sätt. Amen.